Du lyssnar på En vuxen människas bekännelser av och med David Wiberg.
Hjärup, 26 december. Jag tänker att pennan inte träffat pappret än. Jag kan fortfarande ändra mig. Sen skriver jag det. Jag tänker att pennan inte träffat pappret än. Jag kan fortfarande ändra mig. Det här är så dumt. Det här är så oerhört dumt. Det var något av en ödets ironi, eller också inte, att jag stod i mitt gamla pojkrum när hon ringde. Fotot av oss två sittandes på en beige sliten kappsäck på Hamburg Hauptbahnhof 1985 hängde rakt framför mig. Om jag hade tagit ett steg framåt och lagt ifrån mig pappas nytvättade mjukisbyxor i hyllplanet intill mig, skulle jag kunnat, ungefär som i en film, dra med pekfingret över bilden samtidigt som jag svarade. Kanske skulle jag börja på hennes ljusblå vindjacka, fortsätta upp över hennes rågblonda, nästan till midjelånga hår, för att sedan göra en dramatisk rörelse rakt neråt och landa i den tuggummifläckiga asfalten under våra färgglada espadrillos. Men det gjorde jag inte. Istället vände jag mig om så att jag såg mig själv i farmors pigtittare. Ända sedan jag av en tillfällighet kommit över en broschyr riktad till nyblivna föräldrar har jag fascinerats av spegelneuroner. De hjärnceller som gör att vi känner empati om vi exempelvis ser en gråtande människa och som är en förutsättning för barnets anknytning till sina föräldrar. Jag hade förstått Saras ärende i samma ögonblick som jag såg hennes namn på displayen och jag ville se om min blick förändrades av beskedet och om den i sin tur skulle påverka mig. Om jag såg ledsen ut, skulle jag då känna empati gentemot mig själv? Sekunden senare, när informationen nådde mig, blixtrade det till bakom ögongloberna men blicken var oförändrad och rösten varken sprack eller lät ansträngd när jag gratulerade henne. Snarare upprymd och bubblig. Det verkar förvåna henne. Hon skrattar till som om jag sagt något roligt innan hon svarade tack och berättade att det var ett treårigt förordnande som kunde bli förlängt om hon och resten av familjen trivdes. Efter det, när hon snubblat förbi treårigt, blev vi nog båda lite oroliga för samtalet tappade styrfart fullständigt. Jag försökte rätta upp det. Svara att de fick ta ett år i taget och gled över till frågor om tjänstebostad, medföljarlön och Sagas och Albins skolgång. Vi skojade om att Albin kunde avvärja terrorattacker med sin drönare och efter ett tag, när vi fått ordning på samtalet igen, förändrades våra röster. Vi lät båda uppriktigt glada. Två vuxna människor, en syster och en bror som avhandlar något som för den ena innebär lycka, för den andra olycka. Jag sa att jag var glad för hennes skull och i ögonblicket som följde, när hennes hesa, raspiga, det blir bra det här, rev i mitt öra, sköljde en våg av kärlek över mig. När vi lagt på gick jag ner för trappan och vek klart tvätten. Radion stod på. En kvinnlig ornitolog pratade om gärdsmygens förändrade flyttcykler. Klockan var då 20:10. Det var drygt 126 timmar tills jag med säkerhet visste att jag skulle träffa en annan människa. Trots att jag på senare år funderat en hel del på att jag kanske bara har 30-40 år kvar att leva, kändes livet i just det ögonblicket oändligt. Det här hände för 20 minuter sedan och låter redan som början på en liten historia. En liten historia som är mitt liv. Allting verkar så självklart, så odramatiskt. När vi lagt på gick jag ner för trappan och vek klart tvätten. Radion stod på. Som om det var relevant i just det ögonblicket. Som om jag faktiskt lyckades härbärgera mina känslor och intressera mig för hjärtsmygens förändrade flyttcykler trots min systers besked. Hon och hennes familj, Ola, Saga och Albin, ska flytta till Bryssel. Jag har bott i samma trappuppgång.